Ja, tack så mycket. Jag kan... Jag funderar på ett ämne och det är profeternas andar. Profeternas andar. Och det finns ju skäl... Vi kan gå till några bibelord här. Vi kan gå till exempelvis till första Korinthierbrevet. Så har vi det här uttrycket i 14 kapitlet. Där undervisar aposteln om anden, om en andlig gudstjänst. Det heter så. Det här är intressant. Det står i 29 versen. Av dem som vill profetera mot två eller tre får tala, och det andra må döma om det som talas. Men om någon annan som sitter där får en uppenbarelse, då må den första tiga. Och så står det så här i 32 versen. Profeters andar är profeterna underdåniga. Och så heter det så här i Uppenbarelsebokens sista kapitel. I sista kapitlet i Uppenbarelseboken där den tillkommande härligheten skildras. Då står det så här. I 6 versen där. Han sa till mig, dessa ord är vissa och sanna. Och Herren, profeternas andars Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart ska ske. Och de profeter som jag särskilt har velat har kommit att uppmärksamma, det är de här som har ett egentligen väldigt omfattande material. Skriftprofeterna Jesaja, Jeremia och Hesekiel. De skriver de mest omfattande böckerna bland profeterna. Och jämföra de här tre profeterna har verkligen varit väldigt intressant och givande, måste jag säga. Hur de både på ett sätt bär fram ett och samma budskap och på ett annat sätt på helt olika vis. Och ibland är det så pass, ska vi säga, ibland är det så pass kan man säga dråpligt, som i fallet Jesajas profetia om Moab. Jämför man Jesajas profetia om Moab med Jeremias profetia om samma folk, så kan man lägga märke till det här intressanta. Profeten klagar. Va? Jesajas 16 kapitel heter det så här i 11 versen. Därför klagar mitt hjärta så som en harpa över Moab. Ja, mitt innersta över Kire Heres. Till hur en Moab ävlas att träda upp på offerhöjden. Och hur han än går in i sin helgedom och beder, så uträttar han inte därmed. Även Jeremia bär fram ett budskap angående Moab, liksom Hesekiel. Om vi går till Jeremia, så står det så här i 48 kapitlet av Jeremias bok i vers 36. Därför klagar mitt hjärta, samma ord. Därför klagar mitt hjärta, Jesaja. Därför klagar mitt hjärta så som en harpa över Moab. Hör här. Därför klagar mitt hjärta så som en flöjt över Moab. Ja, mitt hjärta klagar så som en flöjt över Kirheres män. Vad de har kvar av sitt förvärv går ju förlorat. En harp och en flöjt. Det stämmer väl ihop. Och de här profeternas budskap stämmer ju verkligen också väl ihop. Men det finns någonting som jag har lagt märke till här och som jag verkligen funderar på. Hur mycket egentligen lämnar profeterna utrymme för sina personliga tankar och känslor i sitt budskap? Hur mycket lämnar profeterna utrymme för personliga tankar och känslor? Så är det en väldig skillnad mellan de här tre profeterna. Jag går igenom Jesaja och jag finner att det kanske finns vid ett tiotal tillfällen tydliga exempel på att han personligen är engagerad. Men den profeten bär ju fram ett budskap som har sin alldeles speciella karaktär. Och man kan säga att han är ju väldigt fångad, inte minst av Gud själv. Han är fångad riktigt av Gud. Och så är han fångad av sitt uppdrag. Och han är så koncentrerad ibland på just de han vänder sig till, de han talar angående. Va? Otroligt vad han kan fånga in, så att säga, nationer och nationers ledare. Och det är inte sällan till deras nackdel faktiskt. Men vilket sätt att, hur många gånger så reflekterar han egentligen personligen? Finns några exempel? När Herren uppenbarar sig för Jesaja. Jesajas budskap börjar egentligen med att han kommer som en plötslig sanningssägare i kapitel 1 och talar om hur situationen är. Han talar om en storslagen framtid, men han talar också om en bedrövlig samtid, och han talar om en kommande dom. Och han är faktiskt inte särskilt upptagen av hur han själv personligen reagerar. Utom vid några tillfällen. Vi kan till exempel läsa kapitel 6. Där han är tydligt. Alltså, då Herren uppenbarar sig för Jesaja. I helgedomen, va? Och han får se Guds härlighet och Guds änglar. Och inför det här så utropar han då i femte versen: ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar och jag bor ibland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Han får verkligen styng i hjärtat om vi använder oss av apostelgärningarnas språk här, va? Och inför Guds härlighet så får det här liksom, det är hans personliga, verkligt personliga bekännelse. Sök efter en sån personlig bekännelse hos till exempel Hesekiel, som får en minst lika storslagen uppenbarelse. Det finns inte. Hesekiel reagerar på ett helt annat sätt. Det står inte att han reagerar alls inför Guds härlighet. Jo, han reagerar, men inte på det viset som Jesaja. Däremot så kan vi läsa hur Hesekiel reagerar i det han får liksom, just det här märkliga uppdraget att verkligen gå in i en isolering. Att hålla sig på sitt rum. Att ligga på ena sidan i 360 dagar. Och på andra sidan i 40 dagar. Han får bära Israels hus missgärning i 360 dagar. Ligga på ena sidan. Och Juda hus missgärning. Så talar Gud om för honom hur han ska då se till att han har någonting att äta då. Det är ju inte någonting som han gärna vill äta, va? Det står i fjärde kapitlet. den mat han ska äta, det är ett visst mått då av säd, och han ska dricka vatten. Och han ska tillaga det här. Det ska vara på bränsle av bajs. Ja. Och Herren tillade, så lika så ska Israels barn äta sitt bröd orent bland hedningarna, till vilka jag ska fördriva dem. Men jag svarar, och här reagerar profeten. Här reagerar han. Jag svarar, ack herre, herre, jag har ännu aldrig blivit orenad. Jag har aldrig från min ungdom och in till nu ätit något självdött eller ihjälrivet djur. Och sådant kött som räknas för vederstygget har aldrig kommit i min mun. Lägg märke till skillnaden här mellan Jesaja och Hesekiel. Därför Jesaja träffas verkligen. Och inser att han är en syndare. Ve mig. Jag har orena läppar. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Men Hesekiel, när Herren ger honom det här uppdraget, reagerar som att han blir orenad av det uppdraget. Va? Tänk vad olika det kan vara. Verkligen olika. Och en sak, eller intressant exempel, bland Herrens apostlar så finns det ju en som faktiskt han på något sätt uttrycker båda de här sidorna. Va? Vi vet att Simon Petrus blir ju kallad av Herren, och vi kan exempelvis gå till Lukas evangeliet. Vi ska ju inte missa det här med Nya testamentets fullbordan, va? När vi ser på Gamla testamentets profeter. I 5:e kapitlet, när Herren kallar dem, och han använder sig av en båt och står och undervisar i den. Och efter det här så när han säger till dem, lägg ut på djupet, så kasta där ut era nät till fångst. Då svarar Simon, det här i 5:e kapitlet i Lukas, i 5:e versen. Då svarar Simon och sa, mästare, vi har arbetat hela natten och fått intet. Men på ditt ord vill jag kasta ut näten. Och när det hade gjort så, fick den så stor fiskar i sina nät, och näten gick sönder. Och så står det i 8:e versen, när Simon Petrus såg detta så föll han ned för Jesu knän och sa, gå bort ifrån mig, herre, jag är en syndig människa. Och här uppenbar sig Guds härlighet för Simon Petrus. Inte i templet, inte han såg änglar, men han såg vad Jesus förmådde i det här som var hans liksom vardag, hans arbete. Då gå bort ifrån mig. Men vid ett senare tillfälle i apostlagärningarna, då får han ett nytt uppdrag då här inför den här stora oerhörda utmaningen som faktiskt missionen är ju. I apostlagärningarnas 10:e kapitel, och Herren får låta honom se den här synen. En duk som sänks ner. Han är uppe på taket. Han väntar att någon ska laga mat åt honom. Och i Apostlagärningarna 10 då, i 11:e versen, han såg himmelen öppen och någonting komma ned som liknade en stor linneduk. Och som fasthölls vid de fyra hörnen och sänktes ner till jorden. Och där i fanns alla slags fyrfota och krälande djur. Och leva på jorden och alla slags himmelens fåglar. Och en röst kom till honom. Stå upp, Petrus, slakta och ät. Men Petrus var bort det, herre. Jag har aldrig ätit något oheligt och oheligt. Det här är precis som Hesekiel gör. Petrus reagerar som Jesaja vid ett tillfälle. Och som Hesekiel vid ett tillfälle. Och det här säger någonting om hur olika även profeterna kan vara, eller apostlarna, skilja sig från varandra. Men det säger också någonting om Gud. Hur Gud kan göra, hur Gud är, vilken vidd. Va? Vilken vidd hos den allsmäktige. Och att han kan bli uppfattad av en människa, dels alltså som att här är någonting som är så rent och upphöjt och människan känner sig ju helt fördömd, men också när det kommer till konkreta uppdrag, men där, det här kan inte jag ta i, det här kan inte jag röra. Jag har alltid varit så angelägen om att inte orena mig, och så kommer Gud och säger någonting som att jag måste orena mig. När Gud vill att man ska ta tag i saker och ting. Det här säger ju någonting om... Men det här att lämna utrymme för personliga tankar och känslor i det här uppdraget som profeterna får. Det finns inte så många exempel som sagt hos Jesaja. Det finns ett överflöd av sådana exempel hos Jeremia. Och jag vet inte, Hesekiel är det kanske färre exempel än någon av de här. Därför att Jeremia, han går ju och rör sig som en människa bland människorna. Men inom honom så har han den här oerhörda gudomliga närvaro. Som faktiskt också för honom själv är så pass störande att han hamnar ibland i riktig diskussion med Gud. Va? Och inte alls med på vad Gud, så att säga. Ta det här. Jeremia är förundlig. Alltså. Ja. Hur han personligen liksom... Om vi går till fjärde kapitlet, va? Fjärde kapitlet. Jeremias bok. När Herren har talat här om behovet av omvändelse. Och talar om kommande straffdomar. Då står det så att Jeremia, profeten, reagerar i 10:e versen. Men jag sa, ack herre, herre, svårt bedrog du sannerligen detta folk och Jerusalem, då du sa, det ska gå er väl. Svärdet är ju nära att ta vårt liv. Han anklagar Gud för att ha farit med osanning. Du har bedragit. Herren svarar inte på det här. Men vi går till ett senare tillfälle. I 14:e kapitlet. Då står det så här i 13:e versen. Då har Gud talat mer här om vad som väntar. Då sa jag, alltså profet, ack herre, herre, profeterna säger ju till dem. Ni ska icke se något svärd, ej heller ska hungersnöd träffa er. Nej, en varaktig frid ska jag ge er på denna plats. Men Herren sa, nu svarar Gud, Herren sa till mig, profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har icke sänt dem eller givit dem någon befallning eller talat till dem. Lögnsyner och tomma spådomar och fåfängligt tal. Och sina egna hjärtans svek är det profetera för er. Jeremia, han går omkring i Judaland. Han får ju tala till konungen, han får tala till folket. Några typiska sådana här reaktioner eller reflektioner, tankar och känslor som profeten röjer, som är väldigt naturligtvis personliga men samtidigt verkligen också i samklang med Gud. Därför han sörjer och Gud sörjer. Gud sörjer över avfallet och profeten sörjer över avfallet. Och Det låter exempelvis på det här sättet i 9:e kapitlet i Jeremias bok. Ack, att mitt huvud vore en vattenbrunn. Och mina ögon en tårekälla. Så att jag kunde gråta dag och natt över det slagna hos dottern mitt folk. Ack, att jag hade ett härberg i öknen så att jag kunde överge mitt folk och dra bort ifrån dem. Till det är alla sammans äktenskapsbrytare, en församling av trolösa. Här är det ju profeten själv som klagar. Och ibland är det lite svårt att veta. Det liksom går över i att Gud klagar. Va? Vi läser det här sammanhanget. Sin tungas båge spänna det till att avskjuta lögner. Och till sanning brukar det icke sin makt i landet. Nej, det går från ogärning till ogärning. Men mig vill jag det ej veta av, säger Herren. Nu kommer Herren fram här. I det här att profeten själv personligen sörjer. Var och en tagit sig tillvara för sin vän och ingen förliter sig på någon sin broder. Till den ena brodern gör allt för att bedra den andra. Och den ena vännen går omkring och förtalar den andra. Var och en handlar svikligt mot sin vän och ingen talar vad sant är. Det övar sina tungor i att tala lögn. De arbetar sig trötta med att göra illa. Du bor, säger, nu är det Gud helt som tar över. Du bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill jag det ej veta av mig, säger här. Och profeten sörjer och Gud sörjer. Och det blir ibland liksom nästan diskussion. I 12:e kapitlet, Herre. Det är profeten Jeremia. Herre, om jag vill gå till rätta med dig så behåller du dock rätten. Likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa så god lycka? Du planterar dem och det slår. Det är profeten som talar till Gud. Du planterar dem och det slår rot. Du, det växer och bära frukt. Nära är du i deras mun, men fjärran är du ifrån deras innersta. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck den bort så som får till att slaktas och invig dem till en dödens dag. Herre, det är sådana känslor som profeten får fram. Va? Försök finna någonting av det här hos Hesekiel. Hesekiel är ett enormt redskap för Gud. Gud talar genom profeten. Gud klagar genom profeten. Men själv hörs han inte så mycket av. Vi hörde av honom i det här då. Att han ville inte äta det där som Gud sa han skulle äta. I alla fall inte tillaga det på det viset. Men när det gäller Hesekiel så är det ju det så märkligt. Om Jeremia går omkring lite så här. Ja, mens Gud liksom talar till honom, han har Guds närvaro. Hesekiel reser sig inte av egen kraft. Han färdas inte av egen kraft. Han gör inte det. Det står, när Gud uppenbarar sig för honom så är det, kommer andekraften att resa upp. Andekraften fattar tag i honom. Och han förs. Va? Och till skillnad från Jeremia så får alltså Gud uppmana Hesekiel och visa känslor. Har ni sett det? Det står så här i Hesekiels exempelvis 6:e kapitel. Inte på att han inte har känslor, men Gud vill få fram det här. Gud vill att profeten ska verkligen var är vi någonstans? I kapitel 6 i Hesekiels bok. i 11 versen. Så säger Herren, Herren. Slå dina händer tillsammans och stampa med dina fötter och ropa ack och ve över alla de onda styggelserna i Israels hus. Ty genom svärd, hunger och pest måste det falla. Han måste uppmana honom. Och detsamma går vi till 21 kapitlet i Hesekiels bok. I första kapitlet. Det står så här i 12:e versen. Vi kan ta förresten i vers 16. Men du människobarn må sucka. Ja, du må sucka inför deras ögon som om dina länder skulle brista sönder i din bittra smärta. Och i 12:e versen, ropa och jämra dig du människobarn, till det drabbar mitt folk, det drabbar alla Israels hövdingar, det är med mitt folk hemfall åt svärdet. Därför borde du slå dig på länden. Och i 16:e versen, hugglös med all makt åt höger, måtta åt vänster, vart helst din ägg kan bli riktad. Han får aldrig behov av att säga något sånt till Jeremia. Jeremia är hela tiden engagerad känslomässigt. Han har mycket egna tankar och känslor som kommer till uttryck. Hesekiel ligger väldigt lågt på den punkt. Han reser sig inte i egen kraft. Han färdas inte i egen kraft. Och det är faktiskt en profet som kommer att få... Ja, jag ska inte... Jesaja. Va? Men vad är alla de här tre profeterna? Och de har ett hjärta som klagar så som en harpa i ett fall. Eller så som en flöjt i ett annat fall. Eller måste uppmanas att ropa och jämra sig. Som i det tredje fallet. Så alla förhärligar de ju Gud. Förhärligar den levande Guden. Och får liksom tag i Gud. Varför? Därför att Gud låter dem få tag i sig. Ja, och här har vi exempel också i Nya Testamentet. Vi kan se hur en del Herrens apostlar lämnar väldigt mycket utrymme för personliga känslor och ger en väldig inblick i sin egen inre värld, medan andra knappast gör det alls. Knappast alls. Hur mycket inblick i Simon Petrus funderingar och känslor får vi egentligen? Jo, det får vi, men inte så mycket som hos aposteln Paulus. Tänk som han vänder ut och in på sig själv. Men båda förhärliga Gud. Och aposteln Paulus är ju väldigt intressant här. Jag tänker på exempelvis hur han har det här att han har ju det här så, den Gud som bor inom honom, va? Som att han nästan ibland så att jag tänker på en märkligt förhållande. Han talar till de äldste i Efesus och håller det här talet i Apostlagärningarnas 20:e kapitel. Och säger bland annat: i 20:e versen där. Ni vet att jag icke har dragit mig undan när det gäller något som kunde vara er nyttigt. Och att jag inte har försummat att offentligen och hemma i husen predika för er och undervisa er. Va? Icke dragit sig undan något som kunde vara er nyttigt. När han skriver till Korinth, sina andra Korinthierbrev, så kommer en annan sida fram här som är helt... Andra Korinthierbrevets... elfte eller tolfte kapitel, ja. I tolfte kapitlet så skriver han så här: jag måste ytterligare berömma mig. Väl är sådant inte eljest nyttigt. Alltså annars är det sånt här vanligtvis inte nyttigt. I aposteln han talar om att han alltid har, han aldrig undandragit sig det som är nyttigt. I Korinthierbrevet så kommer han in på det som vanligtvis inte är nyttigt. Han går liksom över en gräns. Det här är erfarenheter som profeterna också får göra. Men det finns ju hela tiden det här att den regeln är ju trots allt den. Regeln är ju det som aposteln Paulus skriver i första Korinthierbrevet, när han skriver om sig själv och om Apollos. Han skriver i fjärde kapitlet i första Korinthierbrevet att de har ju i både tredje och fjärde kapitlet, de har olika uppgifter. Fjärde kapitlets sjätte vers: detta mina bröder har jag nu för er skull så framställt som gällde det mig och Apollos. För jag vill att ni ska i fråga om oss lära er detta, icke utöver vad skrivet är. Jag vill icke att ni ska stå emot varandra och upplåta var en över sin lära. Icke utöver vad skrivet är. Den här regeln som gör att han också... I och med att det finns en sån fast liksom, vad ska jag säga, att inte gå utöver vad skrivet är. Men Gud är så stor att ibland så måste han gå över gränser, va? Inte utöver vad skrivet är, men han går över gränser, va? Annars är det här inte nyttigt, men nu måste jag berätta något. Och det är samma med att han liksom verkligen låter den församlingen i Korinth se in i sin egen inre värld, sina egna funderingar, sina egna... Det här också, genom den kristna församlingens historia har det ju funnits också exempel på en del är som en öppen bok, kanske transparent, andra är inte det. Kan vi säga att Johannes låter folk se in i sin egen värld? Inre plan. Han är ju framförallt 100% koncentrerad på Gud. Och han är ju det på ett sånt oerhört sätt. Och det är ju hans uppgift. Han är så oerhört koncentrerad på Kristus. Men kan vi säga att aposteln Paulus inte är det? Men de går tillväga på olika sätt. Men allting handlar om det här. Att Gud är så väldigt stor. Va? Ingen av de här tre profeterna till exempelvis försummar att få fram det. Och Jesaja kanske på ett alldeles särskilt enormt sätt i sin bok om Guds storhet. Och alla de här tre profeterna får vi ju se också. Ingen av dem är främmande för att agera för den profetiska demonstrationen för att få fram budskapet. Jesaja går naken och barfota i 2 år. I kapitel 20 i Jesajas bok. Det står ingenting om hur han reagerar när Gud sa åt honom att gå naken och barfota. Han kanske reagerar då som en seker. Jag bara, aldrig jag skulle göra det. Men han skriver inte om. Han gör det. Och Jeremia går med de här oken och delar ut ok. När det är ett stort internationellt möte i Jerusalem och kommer representanter från olika folk. Kan vi läsa i Jeremias bok. Han går och delar ut ok. Han säger, va? Ni ska tjäna konungen i Babel. Va? Vad håller ni? Alla ska ni tjäna konungen i Babel. Konungen i Babel kommer att ta över alla era länder. en profetisk demonstration. Och Hesekiel i kapitel 12 får samla ihop allt sitt bohag och ge sig ut som om man ska resa långt bort. Och så står det att Gud säger till honom: säkert kommer folk att fråga dig nu, varför gör du så här? Och då så säger han: det här ska ni alla göra. Alla ska ni få göra det här. Gode Gud. Men som sagt, Jesaja kapitel 40. Ska vi ta det också? I 12:e versen: vem kan utransaka Herrens ande? Och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Går han till råds med någon för att den ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Va? Vilken fråga. Vem kan utransaka Herrens ande? Det var ingen profet som inte hade det här, den här erfarenheten av Gud och Guds storhet. Det är honom vi kallade att tjäna genom Jesus Kristus. Och vilken utmaning i denna tid. Alla människor tror de vet mer än Gud snart. Och få fram då någonting om Guds storhet och Guds härlighet. Det finns ingen annan väg än att hålla sig till skriften. Icke utöver vad skrivet är. Och när Herren vill använda oss som instrument och spela på, att inte dra sig undan Gud i himmel. Står i Hebreerbrevets 10:e kapitel, är värt att påminna om. Snart kommer den som ska komma, han ska icke dröja. Men om någon drar sig undan, så finner min själ icke behag i honom. Så låt oss inte dra sig undan. Vi kan reagera kanske, vi kan ha personliga känslor, vi kan ha som profeterna hade. Men de drog sig inte undan. Vi ska inte dra sig undan. Må Herren hjälpa oss. Tack för uppmärksamheten. Amen.